Hej och välkomna till Tyresö närradio 91,4 MHz. Vi sänder idag fjärde programmet i vår programserie om ideologier. Och idag är det den demokratiska socialismens tur. Och jag har som vanligt med mig min sidekick Leif Bratt. Och nu som gäst har vi även Mattias Tegner som både sitter i kommunfullmäktige här i Tyresö men också sitter som riksdagsman för Socialdemokraterna. Hej och välkommen Mattias.
Hej och tack för att jag fick komma hit.
Ja, och jag ska passa på att säga att det är ju Nina Dahl som jag heter som leder den här programserien. Och som vi brukar göra så börjar vi med att Leif gör en historisk återblick på socialismen, den demokratiska socialismens historia. Som en bakgrund till att sen gå vidare på hur vi ser på den utvecklingen idag. Så först börjar jag med Leif för att få en historisk återblick om hur socialdemokratin växte fram och hur de tidiga socialdemokraterna diskuterade om ideologiska problem och utmaningar. Och då tycker jag återigen att vi använder det upplägget som vi har haft i våra tidigare program. Så jag tänkte, kan du Leif starta med den historiska bakgrunden till den socialdemokratiska ideologins uppkomst?
Jag har ju tidigare, vi har ju kört en serie här med ideologier och man kan säga i samband med den franska revolutionen så uppstod två politiska ideologier. Det var den konservativa som ville bevara ståndssamhället och den liberala som ville avskaffa detta, om vi får kalla det privilegiesamhälle, och då skapa ett samhälle baserat på frihet i bemärkelsen alltså fri från överhetens normer och regelverk, alltså kyrkan och aristokratin eller kungen. Mm. Och så vill man naturligtvis då ha jämlikhet. Men i praktiken betyder att liberalismen blev de borgerliga männens favorit. Det var ju de som mest gynnades av de här liberala idéerna. Men med den industriella revolutionen så fick vi en ny intressegrupp, arbetarklassen. Liberalerna byggde ju sin ideologi på människors lika värde, men de tycktes ha glömt bort att den nya klassen, arbetarna, också borde ha ett människovärde. Det var i alla fall socialisternas synsätt. Man kan säga att socialismen uppstod som en reaktion mot det samhälle som det tidiga industrisamhället skapat. Där uppstod ju ett stort proletariat som levde i armod och med rösträtt styrd av inkomst, vilket exkluderade flertalet ur arbetarklassen. Man kan säga att socialisterna betonade i högre grad den franska revolutionens fraternité och égalité, det vill säga broderskap i betydelsen solidaritet och jämlikhet snarare än liberté, den här som jag pratade om tidigt, frihet från överheten, som i alla fall för socialisterna bara betyder fåtalets frihet. En milstolpe i socialismens tidiga historia kan man nog säga är de arbetaruppror som sprider sig, ja, som en löpeld över nästan hela kontinentala Europa 1848. Liberalerna fattade då att man måste lätta på det sociala trycket. Rösträtten utvidgades successivt bland män till att börja med. Och därmed fick socialistiska partier lite fotfäste. Men de delas snart i två grupper som vi skulle kunna säga, ja, de revolutionära, alltså de som ville ändra samhället via revolution, och de reformerta eller mer parlamentariskt lagda, de socialister som ville vandra en mer demokratisk väg.
Ja, och det är de vi pratar om idag.
Just det, socialdemokraterna.
Ja. Mm. De är reformerta.
Ja, så man kan säga att det är under den senare delen av 1800-talet som vi får socialdemokratiska partier här i Europa. Till exempel 1871 så kommer man in i det tyska parlamentet med två säten.
Det ger ju var ganska blygsamt.
Jo, men alla barn i början.
Ja, visst är det så.
Ja. Mm. Men det gav i alla fall näring åt andra socialdemokratiska grupper. Och i Sverige blir det representanter för fackföreningar och folkrörelser som 1889 bildade socialdemokratiska partiet. I England dyker Labourpartiet upp 1906 och 1912 är Socialdemokraterna apropå din anmärkning, största parti i Tyskland med 25% av sätena i parlamentet. Så man kan säga alltså på ja, så där 30 år någonting om jag räknar rätt cirka.
Så marscherade de fram ganska snabbt.
Just det. Men man måste också säga så här att vägen fram var inte spikrak. En grundbult i socialismen var ju internationalismen. Arbetare i alla länder, förenen eller någonting sånt.
Internationalen har vi väl hört.
Just det. Men vid första världskrigets utbrott så blev Socialdemokraterna nationalistiska parti. Man stödde ju naturligtvis, eller naturligtvis, men man stödde det egna landets krigspolitik. Och de som fortfarande då trodde på internationalismen, de blev ju då kommunisterna. Och de fick ju sin näring eller luft under vingarna i samband med den ryska revolutionen 1917. Och då splittrades ju Socialdemokraterna i ett vänsterparti och ett socialdemokratiskt parti här i Sverige. Och då kom man också för första gången i regeringsställning, alltså, nu pratar vi Sverige, tillsammans med Liberalerna. Och den första rent socialdemokratiska regeringen, alltså av egen kraft, det var 1920.
Ja, då gick det ganska snabbt fram här i Sverige också kan man säga.
Ja, det var ju från då var 1889 va, om jag minns rätt då. Så det var 30 år här också kan man säga. I alla fall, framgångssagan för socialdemokratin fortsätter. Och det finns en historiker som menar att perioden 1930-70 vill han kalla socialdemokratins lyckliga ögonblick. Man kan säga att det är socialdemokratins glansperiod. Och vi växer ju från ett mediokert arbetarsamhälle till kanske en av de i täten av välfärdsstater som skapas under den här perioden.
Och det var under det socialdemokratiska styret, men en bidragande orsak är väl också att vi faktiskt undkom andra världskriget, får man väl säga. Det gav oss lite bättre förutsättningar.
Ja, men man kan säga att bägge krigen spelade ju den svenska socialdemokratin ända. Ja. Man bröt med kommunisterna, de mest revolutionära, och sen så slapp vi gå med i andra världskriget kunde gynna oss.
Och vi fick en väldigt bra utveckling för landet som helhet. Tack Leif! Om vi då går in på ideologins byggstenar som vi har diskuterat tidigare, missnöje, vision och handlingsprogram. Och börja med den förstnämnda då, vad är det för historiskt missnöje som du faktiskt varit inne lite på som har varit grunden till den reformerta socialdemokratiska ideologin?
Och då vill jag då säga först att den reformerta socialismen, socialdemokraterna, de har ju trots allt då socialismen som sitt ursprung, sin moder. Så att missnöjet som jag tidigare nämnde, det är ju det här påvra samhället där att man inte har tänkt på att det uppstår en arbetarklass.
Att det blir för stora skillnader mellan olika grupper helt enkelt i samhället.
Alltså de som har styrt bevakar ju sina intressen. Och det är tack vare de här, alltså det är ett missnöje. De styrande lyssnar inte till en början. Och man kan säga att lite kanske dra ut lite för mycket, men det ska man skulle kunna säga i alla fall utifrån socialisternas ögon. Ett nytt slavsamhälle, alltså ett gäng löneslavar som inte var högavlönade.
Nej, som bygger på egentligen att man är missnöjd med fördelningen av produktionsresultatet.
Ja. Så skulle man kunna säga.
Men vad var det då för vision som fanns här i begynnelsen för att förbättra samhället?
Jo, det var ju som jag sa, alltså, man ville ha jämlikhet. Man såg det solidariska, jämlika samhället framför sig. Och alltså att alla skulle få ta del, som du var inne på här, produktionsresultatet. Alla skulle ha ett människovärde. Det var visionen. Och vad säger, honnörsord, det var ju då jämlikhet, solidaritet, internationalism och demokrati kan man säga. Visionen var att vi skulle inte vara det kapitalistiska samhället med den fria marknaden, utan staten skulle styra.
Så staten har ganska stor inflytande om hur man fördelar resurser.
Ja, så för då såg de, det var det sätt man kunde skapa ett rättvist samhälle på, om staten styrde. I större utsträckning än vad Liberalerna tyckte.
Men vad tänkte man sig då för åtgärder eller handlingar för att få till stånd den här visionen eller det här samhället som är mer jämlikt?
Dels ville man ju skapa rättvisa. Det hade man ju som, det var det själva syftet då. Mm. Men det skulle ske på demokratisk väg, därför det skapade legitimitet, menade man. Man hade effektuerat folkets vilja. Så att handlingsprogrammet handlar om att förvandlingen skulle ske på demokratisk väg.
Så egentligen att man stiftar lagar som går i riktningen mot att man fördelar alla resurser mer jämlikt.
Ja, alltså handlingsprogrammet var inte då revolution, utan det var demokrati. Och man kan säga att fadern till det här, alltså bröt med Marx tankar, det var en annan tysk som hette Bernstein, tror man uttalade. Och han kunde inte se det Marx såg eller tyckte sig tolka in i det kapitalistiska samhället. Han såg inte så mycket högre arbetslöshet. Han kunde inte se att makten över produktionsapparaten koncentrerades. Så han menade, om staten styr väl så kan vi alla få det bra. Liberalerna menade ju, eller Marx menade ju att kapitalisten kommer att använda vinstmedlen som arbetarna har jobbat ihop till att köpa in en mer och mer sofistikerad maskinpark och göra
arbetaren onödig. Eller?
Ja, arbetslös. Ja. Så arbetaren blev sin egen dödgrävare, menade ju Marx. Och den bilden såg inte Bernstein. Och då menade han att det här går att sköta via staten, via parlamentet, snarare än genom revolution.
Och det kan man väl säga att det har ju verkligen kännetecknat den svenska socialdemokratin, att man har varit väldigt för en stark industri, att man har gynnat att företagen har kunnat utvecklas vårt, och vi har ju varit väldigt, så att säga, frihandelsvänliga i Sverige, oavsett egentligen vem som styr.
Ja, men det finns gradskillnader i frihandeln, och då kan man väl säga att Socialdemokraterna har inte varit lika frihandelsvänliga som andra
liberalerna.
Grupper.
Nej. Så det är,
man kan säga snarare då ett samarbete, och det klassiska exemplet här i Sverige är väl det här Saltsjöbadsavtalet, var det från 1938 tror jag. Alltså där då fackförening och arbetsgivare drar upp riktlinjerna, spelreglerna för arbetsmarknaden. Alltså igen, på demokratisk väg så hittar man hur ska vi jobba för att det här ska bli bra. Och vi har ju ett begrepp därifrån, vi pratar alltså om socialdemokrati och dess kohandel. Det är ett givande och tagande, kompromisser.
Ja, de är väl kända för att vara ganska pragmatiska.
Ja, just det, så skulle man kunna säga.
Men sen har jag en annan bara avslutande fråga. Är det inte så att om man kommer utifrån och tittar på Sverige, så är väl socialdemokratin i Sverige känd för kanske skattetryck, och ska vi ta ett inhemskt exempel på när det var en väldigt livlig debatt, så var det väl när Astrid Lindgren pratade om Pomperipossa-skatten. Ja. Är inte det också någonting som man förknippar väldigt starkt med?
Jo, det var en del av handlingsprogrammet. Ta från de rika och ge till de fattiga. Vi hade ju då ett progressivt inkomstskattesystem. Men det var ju, man kan ju säga att inkomstutjämning var ett väldigt historiskt, ett väldigt viktigt instrument för socialdemokratin. Så att alltså, när jag växte upp så var det ju det här, de progressiva skatten, och jag tror Astrid Lindgren hade räknat ut att hon hade 102% i skatt eller någonting sånt där.
Men det kanske det mest, vad ska jag säga, flagranta exemplet på hur man i handling ville genomföra sin vision. Ja. Så skulle man kunna säga. Men då får jag säga tack så mycket, Leif. Genom den här odysséen av socialdemokratiska ideologiska utvecklingsskeenden. Och så ska vi lyssna lite till en vacker låt som heter Där rosor aldrig dör. Det är ju för att rosen är den mest kända loggan som Socialdemokraterna har haft genom hela historien. Och Mattias får bekräfta lite mer hur den solidariska tanken fortfarande är livskraftig i socialdemokratin nu idag, efter att vi lyssnat till denna låt.
Jag är på vandring, sök
Leif för en väldigt gedigen och lång utläggning kring den här historien som är socialismens bakgrund. Då vill jag fråga dig, Mattias, har du några kommentarer på det som Leif just har redogjort för?
Ja, alltså det är klart att man kan ha kommentarer. Vi skulle nästan kunna prata lika länge till. Men om jag skulle lyfta upp någonting så är det nog socialdemokratins pragmatism. Alltså redan under Hjalmar Branting, alltså slutet av 1800-talet och sen de första, låt oss säga, 2 årtiondena på 1900-talet så var ju han väldigt ledande. Och det som var viktigt var just reformismen och att man genom att göra flera små reformer lyckades göra det bättre för människor. Det var viktigare än att vara rätt trogna marxister. Och det är en tradition som jag tycker är väldigt viktig för socialdemokratin. En annan viktig tänkare, tänker jag, är Nils Karleby som 1926, om jag kommer ihåg rätt, skrev en bok som heter Socialismen inför verkligheten. Så att är det någonting som jag skulle vilja trycka på så är det kanske det. Just hur den svenska eller möjligtvis den skandinaviska socialdemokratin är väldigt fokuserad på pragmatisk politik som gör det bättre för människor, mer än kanske dogmatisk ideologi. Vi vinner hellre val och gör det på ett pragmatiskt sätt än att vara rättroende och förlora, så kan man säga.
Det var väldigt koncist och rättframt uttryckt faktiskt, för att beskriva det som jag tycker du Leif också har tagit upp, att det egentligen det är de små stegens förändring som är kännetecknande för socialdemokratin. Men då tar vi utgångspunkt i det, och sen tänkte jag att vi ska gå in på det som vi brukar göra, den här analysen som vi har gjort på de tidigare ideologierna. Och då börjar vi med missnöje och vilka brister i vårt samhälle som socialdemokratin tycker sig ha identifierat. Vad är utgångspunkten för?
Jag tror så här, om man tittar ut över världen just nu så är ju klimatkrisen den kanske absolut viktigaste frågan. Om vi inte löser den så kommer mänskligheten inte fortsätta existera. Så därför skulle jag säga att det är den absolut viktigaste frågan, och den är internationell och den måste vi också lösa på ett sånt sätt. Så det skulle jag säga är den absolut viktigaste frågan just nu. Och om man ändå har blicken internationellt så kan man ju också konstatera att olika länder har kommit olika långt i den processen att anpassa sin politik efter det. Annars, om man tittar ut över världen, så skulle jag säga att jämlikhet är ett stort, eller bristen på jämlikhet är ett stort problem. De absolut rikaste har blivit rikare medan stora delar av befolkningen har liknande eller sämre livsförutsättningar om man tittar under de senaste 20-30 åren.
Ja, och det är ju riktigt allvarliga brister, kan man säga. Skulle jag säga som en reflektion på det du just har tagit upp. Men då när man tittar på hur ni vill att det ska vara, vad är det ni har gjort egentligen konkret? Vad är det för önskesverige eller önskevärld som ni vill måla upp inför era väljare?
Ja, men om vi går ner till Sverige så tycker jag att man kan konstatera att det finns flera brister där också. Och tre punkter som regeringen tidigt bestämdes för att fokusera på under den här mandatperioden, det var ju dels jobben, skolan och miljön. Jobben av det enkla skälet att om människor inte arbetar så är det väldigt svårt att vara en del av samhället. Det är på något sätt nyckeln till väldigt många andra saker. Två, skolan. Om man inte har en skola som fungerar så kommer människor inte kunna förverkliga sig själva. Och miljön. Nummer tre, vårt samhälle fungerar inte om vi inte tar både miljöfrågan och klimatfrågan på allvar.
Jag tycker att det här är ju absolut väldigt viktiga frågor. Men det jag tänkte också fråga då, om man tar upp det som du säger, klimatkrisen, och man tittar på jämlikhet. Hur utmanar socialdemokratin den, så att säga, de två delarna? Att man ofta tittar på att jämlikhet är det med alla generationer. Hur ska man kunna liksom uppnå ökad välstånd, och det du också, jag tror att ni eftersträvar, och även skydda klimatet och skydda vår jord?
Om vi börjar med jämlikhet och funderar lite på vad man vill uppnå, så tänker jag att nu när vi ändå har pratat om historia och ideologins historia, så om jag får återkomma till Hjalmar Branting, så sa han någon gång att målet med politiken måste vara att alla människor kan förverkliga sina bästa stämningars längtan. Och i grund och botten så handlar det ju om att varje individ, inte människorna som grupp, utan varje individ ska ha en möjlighet att faktiskt kunna välja sin egen väg och kunna förverkliga sig själv. Ska det fungera i praktiken, då behöver man en skola som fungerar och ett samhälle som håller ihop. För det är någonting som man har sett historiskt, det är att det jämlika samhället som vi har i Sverige eller i Skandinavien är också det samhälle som har störst social mobilitet. Ibland tror man ju att det amerikanska samhället, att det är där man kan göra klassresor och det är där man kan förverkliga sig själva. Men sanningen och statistiken pekar ju på något annat. Att det är ju det jämlika samhället, alltså i den svenska modellen. Det är där man har möjlighet att förverkliga sig själva. Och det skulle jag säga att det är vårt mål. Och för att uppnå det behöver du både satsa på skolan så att alla människor har möjlighet att utbilda sig på ett rimligt sätt. Och vi måste också se till att alla människor har möjlighet att ha ett arbete att gå till.
Jag vill också tillägga, tror senast idag så hörde jag om att när man får för stora skillnader mellan olika grupper i samhället, då känner sig inte bara de som är utsatta och mindre, så att säga, de som har mindre resurser känner sig inte bara de känner sig rädda, utan även de som har goda resurser blir mer otrygga. Precis. Så att hela den här samhällsbygget bygger egentligen på att folk ska känna, tror jag, att man är inkluderade.
Absolut. Så... Per Albin, nu avbröt jag dig, förlåt. Jag blir så exalterad.
Som, ja, det som jag tänker, en annan sak som jag har sett som en utmaning för Socialdemokraterna kanske idag, som jag är intresserad av att höra din åsikt kring, det är hur har Socialdemokraterna påverkats av att folkrörelse Sverige och kanske föreningslivet har gått ner på de senaste årtiondena?
Det är viktigt att samhället fungerar och jag tror att föreningslivet är en viktig del av samhället. Så det är klart att en del av vårt sätt att se på samhället är att det behövs föreningar som fungerar. Så det är klart att det är en utmaning, men det är inte en utmaning bara för Socialdemokraterna, det borde vara en utmaning för alla partier. Däremot kan man ju säga att vi är det parti som, vi har ju runt 100 000 medlemmar, så att vi är ju fortfarande en folkrörelse skulle jag säga, även om det behövs fler socialdemokrater. Så att alla som lyssnar är förstås hjärtligt välkomna att gå med i Socialdemokraterna och vara med och kämpa för en mer rättvis värld och ett bättre Sverige.
Ja, vi fick det lite möjlighet till reklam också. Då tänkte jag återknyta till de tre olika delarna du tog upp som är väldigt viktiga för socialdemokratin här idag. Mm. Och det var ju jobben, skolan och klimatet. Mm. Jag ser några problem som jag har mött i mitt yrkesliv och privatliv. Och det är dels missmatchen mellan vad man har för utbildningar tillgängliga och hur det korrelerar med arbeten som finns lediga idag på arbetsmarknaden och behovet av arbetskraft till dem. Mm. Och sen också de människor som är arbetslösa och behöver komma in på arbetsmarknaden. Också när jag tittar på skolan så ser man ju att vi har kämpat med resultaten och där jobbar vi alla, hoppas jag, att nå fram.
Du har noterat att de har vänt upp lite nu?
Ja, lite. Men, ja, det kanske finns små ljuspunkter, ja. Men det kommer ju olika svar på olika nivåer hela tiden. Jag hörde något annat senast nu om de som går på högskola och universitet och deras nivå på kunskaper. Sen så tänkte jag också att du skulle få kommentera lite om ert klimatarbete och vad som är viktigt i det ni försöker göra i klimatarbete som gör skillnad nu.
Först vill jag säga att när jag säger att det är saker vi har fokuserat på så betyder det inte att jag tycker att tingens ordning är perfekt idag. Men om vi börjar med jobben så har det ju hänt ganska mycket. Vi har ju en sysselsättningsnivå i Sverige som är över 80%. Det är den högsta som Eurostat någonsin har uppmätt. Så att andelen av människor som är ute på arbetsmarknaden är ju högre än någonsin. Den öppna arbetslösheten är också på väg neråt och ungdomsarbetslösheten har ju sjunkit drastiskt. Jag vet inte om du kommer ihåg 2013 under den sista borgerliga regeringen. Då fick ju Sverige stöd från EU för vår höga ungdomsarbetslöshet. Så att utvecklingen har vänt även fast det finns utmaningar kvar. Matchningen på arbetsmarknaden är en av dem. Därför har vi gjort en av de största utbildningssatsningarna som har gjorts under de senaste årtiondena. Bland annat en jättestor satsning på kvalificerad yrkesutbildning som är ett sätt att snabbt komma i arbete. En annan är ju att se till att alla människor oavsett bakgrund har en gymnasiekompetens. För vi ser ju att de som är arbetslösa har ofta inte nått upp till gymnasiekompetens. och det behövs för att man ska kunna ta sig fram på en arbetsmarknad i Sverige idag.
Mm.
Så att det finns saker kvar att göra när det gäller jobben, men vi är på väg åt rätt håll. Skolan, kan jag säga något om det?
Ja.
Förlåt att jag pratar så
bra.
Mycket. Men det är ju viktiga frågor det här.
Mm.
Skolan har ju under många år haft en utmaning, och jag tycker ju att Jan Björklund gjorde det lite till en experimentverkstad, även fast allting han gjorde inte var fel. Det vi har gjort är ju att försöka få mer av lugn och ro i skolan på det sättet att inte komma med väldigt många reformer. Däremot har vi tillsett att det kommer mer pengar till skolan, helt enkelt för att det behövs fler vuxna bland barnen. Ungefär 20 000 fler personer är ju anställda i skolan idag än vad det var när vi kom till makten.
Mm.
Så att huvudsakligen när det gäller skolan så handlar det ändå om att det är lärare som gör skillnaden.
Stärka resurserna egentligen.
Absolut. Mm. Sen behövs det göras flera saker. Vi behöver fortsätta jobba för att se till att det är ordning och reda i skolorna. Det är också tydligt i PISA-undersökningarna att skolan är väldigt ojämlik. Det vill säga att man får inte samma möjligheter. Där måste vi se till, och där har vi ju i den senaste budgeten tillfört lite pengar. Det behövs mycket mer för att se till att alla skolor håller någon form av miniminivå. Och så är det inte heller idag. Och så miljö. Och där kan man ju säga att när det gäller klimat- och miljöbudgeten, där har vi tillfört ganska mycket mer pengar än vad någon annan regering har gjort. Man har ökat budgeten sedan 2014 med 100%, 108 tror jag. Sen så räcker ju inte det. Alltså vi vet ju att under de närmaste 10-15 åren så behöver vi ju minska våra utsläpp med 80% kanske och sånt. Och där behöver vi jobba på flera olika fronter. Jag tror att vi i vårt bistånd måste jobba mer för att hjälpa andra länder att röra sig åt rätt håll. Men vi behöver också ställa hårdare krav i Sverige. Vi vill ju nu med den här budgeten införa en flygskatt, och vi har ju ett antal andra miljöskatter. Men det behövs mycket mer. Så att vi ska liksom inte tro att vi har löst alla problem.
Nöjda. Nej, inte nöjda. Men när man tänker på just det som du sa, till exempel en flygskatt och de skatteförslagen som berör människor i Sverige, så har det varit ganska stort motstånd, och det är inte alltid ni är överens. Så hur ser ni som den utmaningen att se vad vi gör som svenskar i att påverka både konsumtion och i förhållande till våra totala utsläpp från Sverige och svenskar?
Mm. Jag tror, dels är jag inte helt enig med det om att det varit sånt motstånd när det gäller klimatskatt. Jag uppfattar att de flesta accepterar flygskatten. Man inser att det är rimligt att man betalar för de utsläpp som man gör när man flyger. Jag flyger själv, jag säger inte att det är fel, men jag tycker bara att det är rimligt att man betalar att man betalar för utsläppen, precis som att du betalar för dem när du kör bil. Sen så får jag nämna en sak när det gäller miljöpolitiken som jag tror är viktig, och det är det klimatpolitiska ramverket, som ändå gör att, precis som man gör med ekonomin, alltså att budgeten granskas så att den är i balans. Nu kommer man varje år, och varje regering kommer årligen granskas för sin klimatpolitik, och det tror jag kommer göra att vi hela tiden skärper vår klimatpolitik. Och det måste vi göra, och det måste vi göra snabbt.
Så länge alla är med på att det är den viktigaste frågan, som du sa inledningsvis.
Jag tror att de flesta är med på tåget i Sverige. Inte alla, men de flesta.
Mm. Om vi då går ner på kommunal nivå och går in lite på vad Socialdemokraterna tycker inte fungerar här i dagens Tyresö. Och här sitter ni ju inte i regeringsställning, utan här sitter ni i opposition.
Mm.
Och det kanske också påverkar vad ni anser är viktigt att fokusera på.
Nej, det tror jag inte. Vi har nog samma mål och samma ambitioner oavsett om vi sitter i majoritet eller opposition. Och jag tror att det har varit en del av socialdemokratins framgång, att man, oavsett om man är i regering eller i opposition, så är man kritisk till orättvisor i samhället. Men i Tyresö, om jag ska nämna vad som är utmaningarna där, så tänker jag dels att det är skolan. För jag vet ju att från statligt håll så har det kommit mer pengar till kommunerna för att det bland annat ska satsas på skolan. Men av någon anledning så lyckas inte borgarna i Tyresö kanalisera pengar till skolan. Skolan är inte bra nog i Tyresö. Två, det saknas bostäder i Tyresö. Det är väl så att man har haft moderatledda styren ända sedan 1998. Och antalet hyresrätter på de 20 åren som har kommit till handlar om en handfull. Och det är klart att det kommer leda till problem. Att om man inte skapar nya hyresrätter utan bara bostadsrätter och villor, då kommer det skapa problem på bostadsmarknaden. Och nummer tre, jag tycker man behandlar Tyresös äldre på ett orimligt sätt. Jag kan inte förstå att de personerna som faktiskt har byggt upp vårt samhälle, att allt för många av dem som tvingas att bo på ett äldreboende i vissa fall faktiskt inte kan få plats på ett äldreboende i Tyresö, utan man hamnar ganska långt från vår kommun. Det tycker jag är helt orimligt. Och då kan jag inte förstå när man inte får plats med alla äldre i Tyresö att man då ska lägga ner Björkbacken. Det tycker jag är jättekonstigt.
Det var ett väldigt konkret exempel på en situation där det har blivit ett politiskt beslut som du tycker går helt i motsatt riktning mot vad visionen ska vara enligt er. Men då om vi går in på vad har ni för förslag för att göra det bättre, att komma till rätta med de här olika problemen som du tar upp, skolan, bostadsmarknaden, och att se till att vi kan bo kvar och att våra äldre får stanna inom kommunen.
Skolan, en av lösningarna är ju att se till att det blir fler lärare. Det är liksom inte rocket science, men det behövs fler lärare. Man behöver få upp personaltätheten. Sen så fanns det ett förslag i riksbudgeten som kommer falla, och det är ju en läsa-skriva-räkna-garanti som röstas ner av Alliansen och Sverigedemokraterna. Och jag tror att något liknande skulle behövas i Tyresö. Alltså att man i unga år, i ettan eller tvåan, prövar hur bra eleverna är på att läsa och skriva. Inte för att man ska sortera ut, utan för att man ska se till att det finns nog med resurser så att alla barn i tidig ålder kan lära sig läsa och skriva. Det är nyckeln för att skolan ska fungera senare.
Jag tror tidiga insatser tror jag alla är överens om att det är en framgångsfaktor.
Fast man inte för den typen av läs- och skrivtester som jag pratar för här, faktiskt. Nej. Och, så att det finns en skillnad även fast alla är för tidiga insatser.
Och sen var du inne på bostadsmarknaden.
Det går ju att bygga billiga hyresrätter som vanliga människor kan efterfråga. Det visar sig i de kommunerna som vill göra det. Tyresö bostäder kommer nog lyckas göra det i alla fall i ett område, det som kallas för T-myntan. Så att jag tycker att det visar att vill man så går det. Viljan har bara inte funnits.
Nej, vad kan ni som politiker göra för att åstadkomma det då? För att styra så att det blir den typen av byggande?
Ställa krav på Tyresö bostäder. Se till att ha planprocesser som fungerar. Alltså det går om man vill helt enkelt.
Och sist så var det som du tog upp, det var äldreomsorgen också. Vad har ni för tankar kring hur ni vill komma till rätta med att kunna säkerställa att alla som åldras här i vår kommun verkligen kan stanna och bo kvar när man har behov av att komma till ett äldreboende?
Det första handlar ju om att inte lägga ner Björkbacken. Det är ju det första och väldigt konkreta exemplet, att stoppa nedläggningen. Det andra handlar ju om att se till att bygga nya äldreboenden. För det tragiska är det här att när man lägger ner Björkbacken, då finns det ju inte några kommunala äldreboenden kvar. Vi tycker att det ska finnas en blandning. Och det rimliga är ju, eftersom att det idag nästan bara finns privata, det är att man faktiskt behöver bygga äldreboenden. Och det rimliga är att de byggs i kommunal regi, eftersom att det är vad de flesta Tyresöbor faktiskt efterfrågar. Jag säger inte att man ska lägga ner privata äldreboenden, men om man har en idé om att människorna ska få välja, då måste man ju också ha respekt för att de flesta faktiskt tycker om ett kommunalt äldreboende.
Då är det ni kommer verka för, antar jag. För det är det här delar som kommer vara med i nästa. För vi brukar fråga vad som kommer stå i ett valmanifest eller vilka saker som är viktigast i handlingsplan.
Men jag skulle säga att det som är viktigast, det är nog de sakerna jag nämnde. Skolan, hyresrätter och politiken för äldre. Och även tycker jag också att utveckla politiken för att Tyresö ska vara tryggt och säkert. Men exakt vad som står i det kommande valmanifestet, det vill jag inte säga någonting om. För det är ju medlemmarna i Socialdemokraterna i Tyresö som bestämmer det. Det ska inte jag sitta här och föregå den demokratiska processen.
Men vi är bara lite nyfikna på vilka frågor som är på agendan, så att säga. Men jag tycker vi har fått ett väldigt bra svar på det.